Välkommen till den här programpunkten som heter Kommunstyrelsens ärendelista och som är en serie här på Tyresö radion. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Men för att ta mig igenom den här listan så behöver jag förstås ha sakkunskap i rummet. Hej, säger jag till Mats Lindblom.
Hejsan. Hej.
Hej. Ja, det är du som kan det här och vet vad som finns bakom de här olika punkterna. Så att vi ska gå igenom, och vi ska ta två protokoll idag, eller hur?
Ja, vi har faktiskt haft två stycken kommunstyrelsemöten sedan förra gången vi gjorde programmet. Så att vi river av bägge två då, tänkte vi.
Ja, precis. Mm. Ja, vi får se, men tidsmässigt tror jag nog att vi fixar det här ändå, att det inte blir allt för långt. Ja, det är väl lika bra vi kör igång direkt. Ska vi börja med den första punkten då? Och det här är alltså från mötet som är den 10 april. Och första punkten heter kommundirektörens rapport. Berätta, Mats.
Ja, jag tänkte ta upp två saker där ur kommundirektörens rapport. Det här är en stående punkt som alltid nästan är först på dagordningen. Det första är att jag tänkte beröra det som heter nuläget för ROC. Och ROC står för Regionalt Operativt Center. Och det är någonting som man har startat tillsammans, alltså mellan kommunerna, regionen, polisen och andra myndigheter i Stockholmsregionen här, med anledning av den här, som vi i alla fall tidigare haft, eskalerande våldsutvecklingen i samhället. Och då har man till och med gått upp i något som heter aktiverat läge, som har haft väldigt frekventa möten och samordnar då sina insatser mellan kommuner och myndigheter då. Nu har man inte längre aktiverat läge, men man fortsätter det här arbetet i alla fall. Och det man säger nu är att den här våldsutvecklingen har då, ja, den har inte upphört, men den har minskat något i alla fall. Det polisen påpekar är att man vill ha hjälp med att stoppa den här nyrekryteringen hos unga tonåringar helt enkelt. Och därför poängterar man vikten här nu med att kommunerna bedriver ett uppsökande och kontaktskapande arbete. Att man ser till att man har professionella vuxna i de miljöer där unga vistas helt enkelt.
Ja, det lät ju lite, jag läste ju det där, det, just pojkar i åldern 12-16 år säger man i målgrupp.
Ja, precis.
Det är skrämmande det här.
Ja, det är skrämmande låga åldrar, och vi har sett en del våldsbrott som har begåtts av väldigt unga människor. Mm. Det finns ett annat samarbete vi har berört det tidigare som heter SSPF, det här med skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Då. Så det är kopplat till det också, att se till att man har då vuxna på plats där ungdomar befinner sig. Så vill man också stärka samarbetet mellan kommunerna. Alltså ungdomar rör sig över kommungränser, så att det händer ju att man, ja, kommer i kontakt med ungdomar som är på glid så att säga, men som inte är Tyresöbor. Och det gäller att ha liksom korskoppling där mellan kommunerna, så att hemma kommunen får reda på vad som händer. Och sen jobbar man med det här med att man ska en väg in till Polismyndigheten för socialtjänsten. Det är för att olja maskineriet här, så att myndigheterna snabbare kan komma i kontakt med varandra för att, ja, ge ömsesidig information och sådär.
Har du hört några reaktioner då från alltså personer inom, ja, alltså till exempel socialtjänsten då? Tycker de att det har blivit bättre, de här vägarna, alltså underlättade arbetet?
Ja, alltså hela den här aktiviteten har gjort saker och ting bättre. Och nu när kanske det mest akuta läget är borta, så behåller man ändå den här samarbetsformen. För man ser att det finns fördelar med det. Sen sitter inte jag själv i arbetsmarknads- och socialnämnd, så jag har inte detaljkoll på det här, men vi ser av rapporteringen här till kommunstyrelsen att det här är någonting som nog har kommit för att stanna. Mm. Jag hade en sak till jag skulle ta upp som kanske har lite annan karaktär också.
Ja, men gör det.
Jo, Tyresö kommun har ju kommit överens med regioner att man ska starta ett så kallat familjecenter här i Tyresö. Och det som det låter, det alltså handlar om stöd till föräldrar med små barn eller blivande föräldrar. Och då ska man samordna det här, så ni kan ju tänka sig att det här är liksom mödravårdscentralstänket då, tillsammans med föräldrar som redan har barn också. Så barnhälsovård, mödravårdshälsovård, öppen förskola också och socialtjänst, allt ska finnas liksom under samma tak. Och det är kriteriet också för att få kalla det för ett familjecenter. Det kan till och med innehålla fler funktioner, men åtminstone om de här fyra i alla fall då. Och det här kommer att öppna i Tyresö på Regnbågsgatan här i centrum.
Och det är Regnbågsgatan, det är ju precis alldeles där nära där vi sitter. Och
ja,
finns det en lokal som idag redan används för delar av det här?
Ja, tydligen så finns det någon lokal som redan används för det här. Och då ska man väl utöka den verksamheten. Och så kommer man upp då till kriteriet för att få kalla det då för en familjecentral.
Mm. Ja, trevligt. Mm. Då går vi vidare till nästa punkt. Och det är årsredovisning för Tyresö kommun 2023.
Ja, jajamensan. Det här i år blev den 100 sidor lång här också. Här kan man ju verkligen läsa om verksamheten i hela kommunkoncernen i alla dess detaljer. Det kanske inte finns plats att redovisa det här. Men vi ser ju också, vi kan se i alla fall på finansieringen hur ekonomin ser ut egentligen. Och vi ser det att kommunen gör ett resultat här på ungefär 122 miljoner kronor. Och det är ju rätt så fint med tanke på att vi budgeterade i princip ett nollresultat. Och det här 122 miljoner kronor, det motsvarar ungefär 3,6% av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Och där har vi ett mål att det långsiktigt ska ligga väl över 2,0%. Och det har vi ju klarat nu under flera år. Vi har ju till och med kunnat avsätta pengar till den här resultatutjämningsreserven. Men det kan vi inte göra efter 2023, för den här reserven är redan full. Vi får bara lägga 150 miljoner kronor där, eller bara. Vi får lägga 150 miljoner kronor där, och det har vi redan gjort. Så att de här pengarna går in i kommunens kassa, och då kommer praktiken bidra till att dämpa våran låneskuld helt enkelt.
Men du, hur kommer det sig att kommunen går så mycket plus då, i förhållande till hur budgeten låg?
Ja, om vi tittar på verksamheterna så håller de budgeten nästan exakt om man tittar på summan av dem. Det finns några avvikelser uppåt och några neråt där. Men summan av verksamheterna går egentligen på budget. Utan det här är så att säga underskattade skatteintäkter. Vi går ju på prognoserna från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och de har varit lite konservativa de sista åren. Så det har gjort att vi då har fått ett större överskott än vad vi initialt har räknat med.
Ja, det är ju trevligt. Och man kan också läsa att det finns nästan 2600 anställda inom kommunen. Och det är lite kul att veta, tänker jag.
Ja, den siffran hade inte riktigt koll på själv, men du har hittat den i årsredovisningen.
Nej, det är så mycket siffror här, så jag förstår att inte du kan kolla.
Det finns väldigt mycket information i årsredovisningen.
Ja, man kan verkligen läsa det på kors och gott versa. Ja, nej, men det är ju positivt att kommunen har så pass bra resultat, för det är många kommuner som brottas med ekonomin, och det är väl det är inte, faran är ju inte över för Tyresö kommun, absolut inte, för det är ju mycket stora kostnadsökningar som...
Jo, men så är det, men vi har ändå haft den förmån att vi har inte behövt göra några neddragningar i verksamheten, utan vi har kunnat räkna upp nästan fullt då för att kompensera för inflation och löneökningar. Och det här har ju, vi har hållit de här nivåerna under ett antal år faktiskt, 5-6 år nu. Så det känns ju väldigt stabilt egentligen. Ja. Och vi har ju också kunnat återställa då skatten. Vi nödgades att höja skatten då så långt tillbaka som 2018 med 45 öre. Men det är ju återställt sedan några år tillbaka. Så fortsätter de här resultaten, då ligger vi snarast en skattesänkning i korten faktiskt.
Alltså jag tycker ju egentligen att Tyresö kommun borde tillhöra en sån kommun som borde kunna ha lite skattesänkning. Med tanke på... Ja, vad är det för folk som bor här och sådär. Sen vet ju jag att det finns den här Robin Hood-skatt, och den slår ju lite konstigt.
Jo, de här skatteutjämningen, det kommer någon förändring på det också som vi får analysera framåt. Då. Men visst, alltså, vi behöver inte göra riktigt så här höga resultat över tid. Men det har ju varit lite osäkerheter då. Alltså, vi la ju ändå nollbudget. Och det är ju väldigt konservativt då. Men så visar det sig att skatteprognoserna var alldeles för... De var felaktiga helt enkelt. Ja. Vi fick in mer pengar.
Skönt att det var åt det hållet.
Ja, precis. Ja.
Och sen har vi också årsredovisning för Tyresö bostäder.
Ja, det tänkte jag inte gå igenom så mycket pengar där. Men det hette lite andra förändringar faktiskt till Tyresö bostäder. De fick ju en ny verkställande direktör från januari 23. Och det är det året som redovisas här då. Sen har man även anställt en ny chef för affärsstöd. Alltså där har vi ekonomiavdelningen då, IT och så vidare. Och så har man anställt en ny chef för fastighetsutveckling också nu på hösten. Och sen har ytterligare tillkommit ett antal rekryteringar. Så det har väldigt stora förändringar i ledarskapet i Tyresö bostäder. Och man har också genomfört ledarskapsutbildningar på lite lägre nivåer också. Man har inte byggt någonting om det året, men man har köpt en fastighet. Den som heter Kardemumman 1 och ligger på Kryddvägen. Precis nedanför vardagas omsorgsboenden där.
Just det, plåtfasad.
Plåtfasad, ja. Mässingshuset eller guldhuset, vad man kallar det för. Sen nämner man också att man hade hyresförändringar och de landade på 4,7% till slut. Man vill också poängtera sitt samarbete med Tyresö kommun när det gäller tryggare Granängsringen. Det är en samverkan som har funnits ett antal år nu. Man har öppnat en aktivitetslokal också, en allaktivitetslokal där uppe som föreningar och sånt kan hyra faktiskt. Vi har provat den några gånger och har våra interna partimöten här. Det funkar alldeles utmärkt. Och sen har man också bidrag till kommunens sommarjobb. Tyresö bostäder har skapat 75 till arbetstillfällen för ungdomar under sommaren.
Ja. Och sen kommer nästa årsredovisning och det är för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Mats, kan du berätta, vad är det?
Ja, precis. Alltså, det kanske är bättre att berätta vad det är för någonting än att gå i detalj på årsredovisning då. Alltså, vi har ett kommunförbund tillsammans med Haning och Nynäshamn som kallas då för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ibland förkortar vi det SMOF, lite luftig förkortning då. Alltså, de jobbar ju då med vägledning och information och tillsyn och kontroll av livsmedelshantering. Och även kontroll av hälsoskydd som miljöfarliga verksamheter. Så de jobbar ju med prövning liksom och tillsyn av allt sånt här. Det finns alla möjliga saker också. Det handlar om receptfria läkemedel och tobak, alkohol och sånt finns med här också. Och det här driver vi tillsammans då med våra grannkommuner för att bli mycket effektivare att göra på det sättet. Så vi får liksom en större koncentration av kompetens här, kritisk massa. Och det här har fungerat bra i många år och det kommer vi fortsätta med.
Då går vi vidare till nästa punkt och det är ju någonting som vi pratade om även förra gången. Nytt kommunhus.
Ja, precis. I förra gången så var det här en del av kommundirektörens rapportering då. Du kanske inte behöver upprepa allting. Nej. Då. Men det är nu det kom till det att vi faktiskt fattar de politiska besluten om det här. Så vi godkände det här anbudet vi pratade om förra gången. Och vi inkluderade en så kallad option C, det vill säga att det blir en liten, den större varianten av samlingssal kan vi säga i kommunentrén där vi kan ha både fullmäktigemöten men också publika evenemang då. Och sen så gav vi då kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna ett långt hyresavtal för det här då. Ett väldigt förmånligt hyresavtal skulle vi säga.
Mm. Och man kan väl säga att det är förmånligt på det sättet att hyrespengen kommer att gå ner, eller hur? I förhållande till idag.
Ja, just det. Jag tror inte att hyrespengen för själva kommunhuset går nu upp trots allt. Mm. Men vi har ju tänkt att inrymma all kommunal administrativ verksamhet i det huset. Så det innebär att man kan ju säga upp då, alltså andra lokaler där man har verksamhet idag. Så på totalen så kommer vi faktiskt att spara hyrespengar.
Och jag vill bara säga, när man tittar på det här så med i det här protokollet så är ju också själva, ja, vad kallar man det för, utvärderingsmodellen som var en förfrågningsunderlag. Och det här är inte lätt att förstå alltså. Det här, man förstår att det måste finnas experter på upphandling när man ser det här.
Ja, de har lagt ner väldigt mycket tid och kraft på det här från förvaltningen. I slutändan här så blev det ju bara ett anbud kvar då. Och den här modellen var väl också gjord för att man på ett enkelt sätt skulle kunna jämföra då. Och på ett objektivt och enkelt sätt kunna jämföra olika anbud. Nu blev det bara ett anbud kvar och då tittar vi mer att det uppfyller de kriterier som vi är intresserade av och samtidigt som då kostnaden ska vara överkomlig då. Mm. Vi kanske ändå ska säga det att alltså det nya kommunhuset innebär att vi bygger ett nytt kommunhus på samma ställe där det gamla finns. Det vill säga att man blåser ut allting och behåller bara skalet. Och under ombyggnadstiden då så kommer man då att evakuera personalen. Och det har vi sagt från bland annat mitt partis sida och från Liberalerna att det är väldigt viktigt här att man evakuerar all personal hela tiden, för att sitta i ett hus som håller på att byggas om, det är inte en speciellt angenäm upplevelse faktiskt. Men jag tror att man är inne på det spåret.
Och man redan nu så har man alternativa lokaler då, antar jag, som man tänker sig.
Ja, det finns ju, man har ju lokaler vid Radiovägen idag, man har ju också lokaler nere vid Masten i Erikssons gamla lokaler. Det finns väl möjlighet kanske att inreda delar av Björkbacken då, som står tomt fortfarande, för kontorslokaler i något år. Och kanske lite andra idéer då. Mm. Sen kommer man ju också, ja, man kommer ju premiera förstås hemarbete va, så att man, de erfarenheter vi haft under pandemin där man faktiskt jobbade hemma i stor utsträckning, de kan man ju ha nytta av även under en sån här ombyggnadstid.
Mm. Nästa punkt är förstudiebollplaner på Trollbäckens IP eller idrottsplats.
Ja, det här är ett ärende som kommer då från Kultur- och fritidsnämnden. Man tog fram en behovsanalys under förra året om just bollbanor på Trollbäckens IP. Och sen genomfördes en förstudie kring det här. Och då har man tittat på lite olika lösningar och placeringar och kommit fram till just det att Trollbäckens idrottsplats är en väldigt bra plats för det här. Det är lätt tillgängligt med parkeringar och kollektivtrafik. Det finns servering, toaletter på plats och en hel del andra aktiviteter. Så det känns som en trygg verksamhet där. Och då kommer man att bygga de här bollplanerna delvis på befintlig parkering vid infarten här. Och då kommer man att kompensera det genom att öppna lite nya parkeringar in från Tulevägen också. Liksom lite på baksidan av idrottsplatsen kan man säga.
Men det kommer att försvinna lite parkeringsplatser då? Eller?
Ja, på totalen tror jag inte att det blir negativt. Men man kommer att behöva ha två olika parkeringsplatser. Det kan ju både vara för- och nackdelar med det.
Ja. Och det här ska då ersätta de bollbanorna som idag finns vid Amaryllisparken, är det så?
Ja, i Amaryllis så spelar man ju boll idag. Det har man ju inte alltid gjort. Från början så spelade man väl nere i Fornudsparken. Och fick ju flytta på sig när vi byggde Fornudens nya skola. Men det här tror vi är en väldigt bra lösning och bollspelarna är väldigt positiva till det här också. Man får ju betydligt mer ordnade förhållanden vid Trollbäckens IP.
Mm. Och om jag förstår ska det vara 16 nya bollplaner.
Ja, det blir lite fler också än vid Amaryllis. Jag har inte koll riktigt på många
Nej,
som finns där.
Det låter som att det blir väl försett då.
Ja.
Ja, då går vi vidare till nästa punkt och det är avtal om lägenhetsarrende för tennisbana.
Mm. Här har vi ett härligt sånt här jättegammalt nyttjanderättsavtal som uppdateras. Det finns ju en tennisklubb där ute, Tyresö Dyviks Udds tennisklubb. Och de har ju en tennisbana av tradition. Långt ut på halvön då. Och där har man ett nyttjanderättsavtal från 1975. Mellan då fastighetsägarna och Tyresö Dyviks tomtägarförening. Och sen dess har man spelat tennis där. Och det är giltigt fram till 2025. Man kunde tydligen skriva 50 år långa avtalstider på den tiden. Nu kan man bara teckna 25 år som max faktiskt har jag lärt mig. Avsikten var att det här skulle gälla för evigt. Det är en ganska hög ambition för någonting att det ska gälla för evigt. Men hur som helst, avtalet går ut nu. Men då förnyar vi det och skriver ett avtal på 10 år. Och de kommer att behöva pröjsa 6 000 kronor per år för avtalet.
Då är det en liten höjning då av arrendet?
Jag vet faktiskt inte hur det var tidigare. Men 6 000 kronor är ju faktiskt väldigt lite pengar idag.
Ja, så att, det är överkomligt.
Det är definitivt överkomligt.
Det borde de klara.
Exakt varför det ska kosta 6 000 vet jag faktiskt inte, men det finns kanske någon princip som man använder sig av.
Det är det här att det skulle vara för evigt, det är det som har på något sätt
omräknas. Nej, jag tyckte det var lite roligt att man tecknar avtal för evigt. Allting ska vara som det alltid varit.
Ja, så kommer vi till nästa punkt då. Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025.
Ja, ett årligt ärende att fastställa dessa taxor. Och ansvaret för de här taxorna brukar vi alltid diskutera lite i politiken. Men det är ett delat ansvar mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Vi behöver inte gå in på detaljerna. Men här fattar alltså kommunstyrelsen beslut om sina delar. Byggnadsnämnden fattar beslut om sina delar på ett byggnadsnämndsmöte. Och så möts allting i fullmäktige i alla fall när man tar slut till beslutet.
Jaha, så du menar att vissa saker är byggnadsnämndens då? Jaha.
Ja, just det. Men det är samma ärende. Så okay. Att man får läsa detaljerna vilka punkter vi egentligen beslutar om.
Jaha, så att plan till exempel, det tar ni.
Ja, just det.
Och mera bygglån.
Byggtaxor tar jag, precis. Okay. Och sen finns det några punkter som är gemensamma också för att krångla till en ytterligare.
Ja. För det, jag noterade ju där att man har ju också gjort inhämtat så kallad geografisk information. Så man har också jämfört hur Tyresö ligger i förhållande till andra kommuner vad det gäller timtaxor och sådär.
Ja, precis.
Och då antar jag att tänker man då att Tyresö ska inte vara dyrast och inte billigast? Eller
vi måste ju kontrollera att vi håller rimliga priser liksom. Och skulle våran timtaxa av något skäl vara mycket högre eller ligga i högsta skiktet, då får vi fundera på om vi har en effektiv verksamhet verkligen. Men jag tror att den ligger okej till, även om det generellt sett så drivs de här taxorna upp väldigt mycket över hela landet. Och det kan ju vara ett problem i sig som man behöver adressera.
Ja, precis. Och det är ju ofta omdiskuterat det där. Och jag tror att, för jag bara kollade lite så här. Jag tror att de flesta har kanske lättare att acceptera att det kostar om man ska bygga nytt eller sådär. Ett hus. Mm. Men till exempel fasadändring, till exempel solceller. Då med tekniskt samråd, då kostar det 21 735 kronor. Och utan tekniskt samråd, då är det uppe i 12 075 kronor. Alltså det är ganska mycket pengar.
Det är betydande pengar faktiskt. Jag menar, det är väl kanske någonstans runt slänger 10% av en solcellsanläggning kostar idag.
Ja, det... precis. Och det jag alltid tänker så är att... Och det var också sånt här, om man skulle sätta upp en plank eller ett mur... Och även om man ska anlägga P-platser. Och jag vet inte riktigt. Ja, jag fattar inte. Får man inte göra någon P-plats? Jag vet inte. Det där kan säkert inte du heller. Det får man väl fråga bygglovshandläggaren.
Man ska anlägga P-platser på sin egen tomt alltså?
Ja, det stod P-platser.
Alltså, ja, okay. Ja, man måste väl ha två stycken enligt.
Ja, jag vet inte. Men bara det kostar 8 625. Ja, alltså vad jag tänker, det är ju också det där att det finns ju risk att folk skiter i om de tycker att det är för dyrt liksom.
Att de gör P-platserna då menar du? Ja, att man inte gör dem alls? Ja,
nej, men att man gör dem ändå, och det tänker jag, det är väl det kanske inte folk, ja.
Det är väl inte så bra, för då blir det ju svartbyggen så att säga. Nej, precis.
Och samtidigt så tänker jag att folk tänker att ja, men en P-plats spelar ingen roll. Alltså,
det är inte så att kommunen gör någon vinst på de här grejerna, utan det är en självkostnad så att säga. Dels för de timmar som man lägger på det här. Sen måste man ju delfinansiera hela kommunens verksamhet med det här också. Så att det ligger ju i taxan då.
Jaha, så man är med och betalar sånt också, menar du?
Nej, men alltså, om vi har en bygglovsenhet så har de en timtaxa. Men de har ju också liksom en infrastruktur som ligger i den timtaxan.
Ja, just det.
Så att det kan man ju tycka så att ja, det här var bara en timmes jobb. Ja, det kanske det var. Men det finns ju en annan kostnad för den där timmen också. Att det
men det borde ju ligga i app-priset, va? Alltså...
Ja, nu går vi in på detaljerna här, taxan, jag vet inte det, men det finns ju en förklaringsmodell till varför det ser ut som det gör. Men alla är väl överens om att kan man hålla ner de här taxorna så det är bra. Det är liksom ingen stor politisk strid, utan alla vill väl att det ska kosta så lite som möjligt.
Jo, i och för sig. Ja. Men det är väl sen att göra det också. Ja,
visst.
Ja, vi ska inte uppehålla oss vid den. För sen går vi vidare. Då är det nämligen två stycken punkter som utgår.
Mm.
Och det ena var svar på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och lika behandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden. Det ärendet utgår. Och sen var det också svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden. Mm. Det ärendet utgår också då.
Ja, utgick precis. Då. Det blir ingenting sånt på det här mötet.
Sen kommer vi till nämligen nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Och där är det ett reviderat inriktningsbeslut. Vilket boende är det vi pratar om då?
Vi pratar om det nya vård- och omsorgsboendet i Strand. Som ligger snett mitt emot kvarteret Grindstolpen. Det stora gröna huset där. Och väldigt nära masshanteringsplatsen. Vid änden av Maria Sofias väg ska vi säga också. Där har vi ju startat ett planuppdrag för att ta fram ett nytt omsorgsboende i kommunal regi. Sen vi startade det uppdraget, alltså när vi tänkte på det först så skulle det vara ett något mindre boende. Men sen har vi kommit på att det är bättre att bygga det här lite större. Det finns möjlighet på den här platsen och det skulle också förskjuta behovet av ytterligare ett omsorgsboende ett antal år framåt i tiden. Och det är fördelaktigt, så att det blir lite stordriftsfördelar här, va? Och då måste man ta om det här inriktningsbeslutet så att man uppdaterar det så att det blir rätt antal boendeplatser. Nu ska det alltså omfatta 100 boendeplatser. Det är inget som direkt påverkar detaljplanarbetet, men vi måste ändå göra rätt och riktigt här, va? Sen är det lite andra saker också. Man ska ha ett mottagningskök här och man spesar att det ska vara robust och så att man kan ha reservkraft här i händelse av kris och sådär, va? Så det är väl det här beslutet handlar om egentligen. Sen finns det ju, det här går ju ganska fort fram och det är ju avsikten också för att vi har ett ganska akut behov av det här. Vi hoppas att det här kan öppna fram till 2028 någon gång. Så att det här gick ju igenom. De flesta partier var för det här. Men däremot så reserverade sig Sverigedemokraterna mot beslutet. Man hade en hel rad invändningar. Jag tycker de är till stora delar relevanta faktiskt. Så att jag tänkte faktiskt ta upp dem här. Det man vänder sig mot är först antalet besöksparkeringar som är väldigt begränsat. Nu vet jag att det kan komma att öka senare i planprocessen. Man vänder sig mot byggnadens arkitektur och höjd. Man tycker att den borde se lite annorlunda ut, så att säga. Sen vill man också att byggnaden ska vara lägre. Det kommer vara väldigt svårt att åstadkomma. För att ska man ha 100 platser så blir det ett antal våningar. Och våningshöjden på såna här offentliga byggnader är ganska hög. Det är därför det drar iväg lite i höjd då. Man vänder sig också mot trafikplaneringen i närområdet. Tanken var ju då att enkelrikta Björkvägen som blir då utfarten från det här omsorgsboendet. Men då skulle man ju få infartstrafik istället på Maria Sofias väg inne i bostadsområdet. Och det kan man ju ha lite synpunkter på. Enkelriktningen var ju tänkt av trafiksäkerhetsskäl, för det är en skolväg det här också, ner till Strandskolan.
Jaha, så hur blir det nu då?
Ja, men i planen som ligger nu, då ska utfarten vara från Björkvägen mot Tyresvägen. Men när man ska svänga in till boendet, då får man köra fram till rondellen. Och sen in Maria Sofias väg och sen tillbaka en bit. Det är förvaltningstanke, men vi är inte riktigt
alltså,
framme i målen.
Alltså fram till rondellen efter då? Alltså.
Efter då, precis. Jaha, ja. Och så kör man bakåt på Maria Sofias väg då.
Jaha, så man får inte korsa vägen där? Nej,
nej just det. Det finns ju andra tankar om att man kanske skulle ha Björkvägen dubbelriktad men förbjuda vänstersvängar. Mm. Då skulle man ju inte hindra trafikflödet på Tyresvägen och ändå få bort trafiken från Maria Sofias väg. Men då blir det lite sämre trafiksäkerhet för skolbarnen som går där. Så att sista ordet är nog inte sagt där.
Nej, det behöver utredas ytterligare där kanske.
Nej, precis. Mm. Det man också nämner i sin reservation, det är det här vikten av att kunna reglera inomhusklimatet. Att man ska ha ordentlig luftkonditionering helt enkelt. Det kan bli väldigt varmt på somrarna och äldre människor är som sagt lite känsliga för det då. Man nämner också här med om man har utrett om man ska ha skyddsrum under det här eller inte. Det är en aktuell fråga. Varje gång vi bygger någonting nytt då måste man ställa sig frågan, ska vi ha några skyddsrum här eller inte? Det har inte varit aktuellt på 30-40 år, men nu är det aktuellt igen. Alltså.
Mm, intressant. Ja.
Och preliminärt här så är det inte planerat några skyddsrum.
Nej.
Och så vill man också att det ska vara ett tillagningskök, men det ligger inte heller i beställningen från äldreomsorgsnämnden, utan man tänker sig att maten ska tillagas på i det nya köket i Tyres gymnasium och sen så köras ut hit då till mottagningskök.
Mm. Men du menar de här synpunkterna som du säger, en del av dem är ju ändå så intressant, alltså det kanske kommer med sen i själva.
Ja, precis. Alltså, jag kände väl det att jag satt ju själv ordförande på det här kommunstyrelsemötet och jag kände att det var väl inte läge att hålla på med en återremiss här, för det skulle ju försena processen. Så man får väl ta det här som ett inspel till det fortsatta arbetet istället, tänker jag.
Ja. Och även Moderaterna hade ju också någon synpunkt.
Ja, de uttrycker ju också tveksamheter till gestaltningen här.
Just det, för lite grann var det jag var inne på. För att vis av skadan kan man väl säga, det här huset som ju ligger tvärs mitt emot då.
Ja, det stora gröna
som ja, kanske hade passat på ett annat ställe, hade kanske liksom gjort mindre avtryck. Men det finns ju alltså en befogad oro kan jag tänka att man kanske inte vill ha lika, alltså det är viktigt nu med gestaltningen och det antar jag ni tar med er i detaljplanprocessen.
Jo, men så är det. Jag tror att man har tittat väldigt mycket på andra offentliga byggnader i närheten. Alltså vi har ju skolor där, Tyresö skola och Strandskolan som är tegelbyggnader. Och det är lite det man har sneglat på och liksom ska markera liksom på samma sätt att det här också är en offentlig byggnad. Sen ligger det här gröna huset där det gör nu och det kan man ha synpunkter om. Det ser lite malplacerat ut där, det kan jag hålla med om. Fördelen med det i alla fall att du har en vårdcentral i det huset, Kapis vårdcentral.
Just det, det är bra.
Och det ligger ju rätt så fiffigt till, det är bara tvärs över gatan i princip till det här omsorgsboendet.
Och Frissa och sådär finns det också nu för tiden.
Det finns det också, även mer än man visste.
Det är bra.
Ja. Det är också bra.
Ja. Sen har vi nästa punkt. Remittering av riktlinjer för bostadsförsörjning. Och det här är ju någonting som ska uppdateras väl en gång per mandatperiod, är det inte så?
Ja, så är det. Och vi borde väl redan ha tagit fram det här kanske tidigare. Men det var lite svårt. Vi har haft lite problem att komma överens om det här i styret. Men till slut så landar vi faktiskt i ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning då, som nu kommunstyrelsen beslutade att remittera till länsstyrelsen då och Region Stockholm och till angränsande kommuner, för det kräver lagen då. Och de här riktlinjerna, de beskriver då hur vi ska bygga bostäder som är bra, för de som bor där helt enkelt. Och vilka verktyg som kommunen har för att åstadkomma det. Vi har ju planmonopol och vi har ett kommunalt bostadsbolag då. Så det handlar också om vilken utvecklingstakt vi ska ha på bostadsbyggandet. Var vi ska bygga vad för någonting. Alltså hur våra olika kommundelar ska utvecklas. Man kan inte bara bygga bostäder utan man måste ju satsa på nödvändiga infrastrukturåtgärder också. Både kollektivtrafik och service och sådär va. Sen finns det andra saker också som att man ska försöka få bostadsbeståndet att nyttjas på bästa sätt. Så att ja, det inte blir trångbott på vissa håll och kanske alldeles för spatiöst på andra. Då. Man ska ju motivera till exempel villaägare där barnen har flugit ut att kanske flytta till lite finare lägenheter någonstans och släppa sin villa till barnfamiljer. Det är ett klassiskt problem.
Hur ska man kunna göra det som kommun? Eller?
Ja, det är det som är lite svårt faktiskt. Vi kan ju inte tala om för folk att de ska sälja sina villor. Nej, utan det är en valfrihet som råder och så ska det nog vara också.
Ja, alltså, precis.
Men ja, på något sätt så kan man ju motivera det. Om man bygger attraktiva lägenheter i bra lägen så kan det ju hända att folk känner att här är fiffigt att flytta in.
Så kan det vara, absolut. Precis.
Så det är mera morot än piska då.
Sen var det en annan grej där som jag tyckte var lite kul. Bland annat så står det också att det ska vara varierat bostadsutbud. Och det tyckte jag var lite roligt att det fanns med. För det kan man ju också tolka som att man också ska, eller man... kommunen ska satsa även på till exempel radhus och villor. Det har ju liksom inte byggts någonting på väldigt länge i Tyresö.
Nej, alltså man måste ju titta på, visst kan man säga då att vi har byggt kanske många smålägenheter och inte så många villor. Men man måste också titta på vilket befintligt bestånd vi har. Vi har ju extremt många villor och det tillkommer ju faktiskt för varje sån här omvandlingsetapp så går vi från att ha på pappret då sommarstugor till villor. Så på det sättet så tillkommer ju liksom villabebyggelse, även om folk kanske redan bor där permanent då. Men vi har ju också jämförelsevis med andra kommuner väldigt få små lägenheter, så det är inte så konstigt att du bygger en del sådana heller. Men sen är det också hur vi vill att våra kommundelar ska vara. Vill vi ha olika upplåtelseformer i alla kommundelar eller vill vi ha liksom separerat? Det är ju en politisk fråga också.
Och där uppfattar jag det som att man tycker kanske att man ska alltså sprida alltså nyproduktion i fler stadsdelar.
Ja, jo, men så är det ju. Men då får man ju också passa sig. Då får man den här diskussionen om att vi ska inte bygga höghus i villaområden och sånt här. Så det måste ju vara en balans på det där. Vi kan inte göra om ett villaområde till någonting annat. Men det kan säkert tillkomma en del andra typer av bostäder på vissa håll. Trollbäckens centrumstråk är ett exempel på när man då tänker sig att i grunden ett villområde faktiskt kan utvecklas till att ha stråk av flerfamiljshusbebyggelse.
Och som sagt, det är ju inte säkert att det behöver byggas höghus. Liksom. Det kan alltså, ja, radhus till exempel.
Ja, vi har ju sett en del radhusbebyggelse. Vi pratar ju om att Tyresö bostäder köpte då det här huset på Kryddvägens uppfart. Där har ju byggts 49 radhus också.
Just det.
I kvarteret Kardemumman tror jag det heter.
Just det. Och sen är nästa punkt som är svar på remissåtgärder för en bättre bostadsförsörjning.
Ja.
Vad är det då?
Ja, det är lite kopplat här. Alltså, jag ska inte gå in för djupt på det, men det här är en så kallad promemoria då från staten. Och då har man samlat ett antal förslag som kommer från två gamla utredningar. Den ena från 2017 och den andra från 2022. Och tanken är ju här att man liksom vill sätta tryck på kommunen att verkligen ta sitt bostadsproduktionsansvar då. Och just den här siffran, hur mycket bostäder ska vi bygga, den ingick ju i förra punkten också. Och där står det i dokumentet nu 200-400 och det här är en väldigt politisk känslig fråga. Men man kan inte hamna i så mycket annat faktiskt, därför att de facto under den här mandatperioden kommer det byggas förmodligen färre än 200 bostäder per år. Och i nästa mandatperiod, där finns det redan politiska beslut på att bygga betydligt fler än 400.
Per år?
Per år faktiskt, ja. Och det som har gjort det är förstås det här beslutet om att bygga vid Bäverbäcken. Det kommer liksom att generera väldigt mycket nya bostäder på kort tid. Sen kanske den där siffran klingar ner kanske till någonstans 250-300. Men det får ju framtiden utvisa och det beror ju på vilka politiska beslut som kommer att fattas i nästa mandatperiod. Vi var inne på det här med remissen då. Man vill också sänka trösklarna här, för det finns ju grupper i samhället som har svårt att få en egen bostad. Och det vill man ju också adressera i den andra statliga utredningen här. Och förvaltningen har skrivit ett bra svar på det här. Och det var egentligen ingen som hade några större invändningar på det. Sverigedemokraterna lämnade ett särskilt yttrande ärendet, men även de stödjer allt väsentligt det här svaret på remissen, så det gick i princip igenom enhälligt.
Då tar vi nästa punkt då. Och det är ju då också ett remissvar. Mm. Inriktningsunderlag för infrastrukturplanering. Planeringen för perioden 2026-2037.
Just det.
10 år, ja.
10 eller till och med 12 år faktiskt.
Ja, just det, så kan man säga.
Så kan man säga, precis. Ja. Och det här är ju Trafikverket som får det här uppdraget över regeringen med jämna mellanrum. Och nu är det planeringsperioden 2026-2037 då. Och så lämnar man, Trafikverket sitter ju och tänker på det här, och så lämnar man ut det till olika instanser för att svara på en remiss, bland annat till kommunerna. Och då har vi lärt oss det på Södertörn, att man blir ju mer lyssnad på om man går ihop. Så att därför så finns det sedan länge då ett samarbete mellan Södertörns kommunerna. Vi tycker ju generellt att vi kanske har nerprioriterats på Södertörn jämfört med norrort och innerstad. Så därför är det här Södertörnsamarbetet väldigt viktigt. Och då skriver man ett gemensamt yttrande på det här som alla kommuner ställer sig bakom.
Och vi kanske ska bara berätta vilka Södertörnskommunerna är då?
Ja, det är ju vi själva då, och sen då Nynäshamn och Haninge. Men även Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Södertälje och Salem ingår här. Alltså, så det är alla de som ligger på halvön på Södertörn plus Nykvarn kan man säga. Mm. Och det här, ja, den här samverkan då har gjort att vi har tagit fram ett gemensamt Södertörns svar. Och det gick också igenom här, men hela 5 partier hade faktiskt vissa invändningar. Nu är det ingen som vill riva upp det här, utan praxis här brukar vara att man stödjer förslaget och så skriver man särskilda yttranden med vad man inte tycker själv, så att säga. Man ser ju värdet i att hålla ihop Södertörn här. Lite kort då, Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet, de vänder sig mot att det står att vi vill att tvärförbindelse Södertörn ska byggas i det här uttalandet. Mm. Det vill alltså inte de här partierna alls. Moderaterna poängterar att man inte vill ha tunnelbana till Tyresö. Det står faktiskt ingenting om tunnelbana i det här.
Det står väl spårbunden trafik?
Ja, det står bara om spårtrafik. Egentligen. Ja, spår till och med till Tyresö står det bara. Och det är mer generellt. Liksom, och det, jag tror de flesta ändå är glada att vi har fått in det här med att Södertörns kommunerna ställer sig bakom att det är viktigt att bygga spår till Tyresö. Jag tror personligen att det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa den här kommunen. Annars kommer vår kollektivtrafik klägga igen faktiskt. Inte heller Kristdemokraterna vill ha tunnelbana, men de uttalar sig mer positivt till annan typ av spårburen trafik. Mm. Och Sverigedemokraterna, de vill inte ha någon spårburen trafik överhuvudtaget.
Nej.
Övriga partier ställer sig då bakom, får man anta då, det här remissyttrandet i sin helhet. Då.
Ja. Ja, och det är ju lite spännande som du säger, att man liksom... Man sluter upp kring den här
liksom
kollektiva remissvaret då från Södertörns kommunerna. Men sen har man lite egna tankar då. Ja, får vi se hur det blir med det.
Vi får se hur det blir med det. Det lär ju, vad man än bygger för sorts spår till Tyresö, lär ju faktiskt dröja en stund.
Det
är det enda vi vet säkert.
Det känns ju som att det inte skulle vara så avlägset ändå. Vi har ju ändå tunnelbana till Skarpnäck, men...
Ja, jag tror ju att man kanske mer funderar på att dra ner den där tunnelbanan till Sköndal i så fall. Då skulle vi kunna få en intressant bytespunkt vid Norra Sköndal i och för sig till tunnelbanan. Mm. Och sen är det den här tankarna då som även Kristdemokraterna nämner i sitt yttrande då, att man kan tänka sig förlänga Roslagsbanan till Tyresö.
Okay.
Det låter ju märkligt, men det kan ju också bli alltså att man kan tänka att det kanske blir en gren av Saltsjöbanan som kommer ner hit, eller Tvärbanan. Det beror lite på hur man hanterar de här, vad heter det på engelska, light rails egentligen då.
Ja, just det. Och sånt kanske är billigare, va, att bygga ovan marken.
Ja, men sen är det tekniska olikheter då. Roslagsbanan är smalspårig och Saltsjöbanan och Tvärbanan har normal spårvidd, och de ena matas ju från ström via skenor på marken och de andra tar strömmen från ledningar i taket.
Aha,
så att,
oj,
så att det där jag funderat lite på hur man ska knö ihop det där, men det finns det säkert de som är duktiga på.
man tror att det ska vara enkelt, men så är det inte.
Nej, så är det inte. Nej.
Ja, då är vi framme vid de här punkterna som väl alltid brukar vara med. Kommunstyrelsens delegationsbeslut.
Ja, just det. Alltså, kommunstyrelsen kan ju då delegera sin beslutanderätt till andra politiker som ordförande eller till utskotten eller till tjänstepersoner. Och det styrs ju då av en delegationsordning. Det brukar inte vara så mycket att rapportera, men jag tittar vilken typ av ärenden det var i alla fall. Kan man ju spänna upp rymden lite för vad vi fattar delegationsbeslut om då. Det fanns en disciplin på följd. Det är väl någon medarbetare någonstans i kommunen som inte riktigt har betett sig som man ska. Det finns ett avvisat överklagande av detaljplanen för fasanvägen. Det inkom för sent faktiskt, så det går liksom inte vidare då.
Men du, disciplin, alltså det ska rapporteras alltså?
Alltså vi får ju inte reda på vad det gäller eller vem det rör. Det rapporteras inte till kommunstyrelsen, bara att det har fattats ett sånt beslut.
Mm-hmm, intressant.
Det är möjligt att man kan gå in och gräva lite djupare där, men det är inget som finns med i den handlingen i alla fall. Sen har ju kommundirektören haft ledighet och då måste man utse en tillförordnad. Och det görs också på delegation och rapporteras här. Och så var det den här byggledningsbeslut och det är lite mera som det brukar vara.
Ja, så var det med det. Sen är det faktiskt bara en enda punkt kvar på det här protokollet och det är kommunstyrelsens meddelande.
Mm.
Är det någonting där som du vill lyfta?
Ja, det var flera grejer där, men allting handlar egentligen om Södertörns brandförsvarsförbund. Det fanns budget och verksamhetsberättelse och liksom funktionsprogram för nästkommande år. Och det är också sånt här kommunförbund. Södertörn säger lite vilka kommuner rör sig om, men det här är så populärt så även Ekerö är med i det här. Och Nacka också. Så att det är väl en 10 kommuner någonting det spänner över. Det är alltså brandkåren helt enkelt, ja. Och räddningstjänsten.
Ja, just det. Ja, Mats, då är vi klara för den här då, listan.
Ja, just det.
Då kan vi gå över till den som verkar vara lite kortare.
Mm.
Den som var en vecka senare då, den 17 april. Ja, då får du berätta, vad hände då 17 april?
Ja, det kallades med kort varsel då till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte.
Information från kommunstyrelsens ordförande är den första punkten.
Den första punkten, eller två punkter. Och den informationen hade ju för sig nått oss tidigare via pressreleaser och sånt. Och det är det att det blir en ny politisk majoritet här i Tyresö mitt i mandatperioden. Det är ju Socialdemokraterna och Moderaterna som har valt att gå ihop och samarbeta. Och då skapar man ju en absolut majoritet. De här partierna har väl tillsammans ungefär 60% av mandaten i fullmäktige. Och det här kan man ju fundera på varför det här görs och hur det här kommer att gå. Det kommer säkert finnas massor av program på Tyresö Radio om det här också. Men hur som helst, i den här punkten så handlar det om att man då ser över den politiska organisationen. Det finns ett stadsbyggnadsutskott och ett hållbarhetsutskott idag under kommunstyrelsen. Som bereder ärendena, ofta då i planfrågor eller naturvårdsfrågor och sånt, driftsfrågor. Nu vill man istället slå ihop de här till en egen nämnd som då är fristående från kommunstyrelsen. Som ska heta Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Man tror att det finns fördelar med det och jag kan faktiskt hålla med om det. Jag tycker att det är trevligt på ett sätt. Dels så får man mer fokus på de här frågorna och det gör det att de som sitter i kommunstyrelsen inte nödvändigtvis måste vara superintresserade av planfrågor utan kan jobba med mer övergripande frågor på kommunen då. Medan planfrågorna blir ett eget fackområde lite grann.
Så att säga, om du förklarar lite mer. Ja. Alltså förut har ju stadsbyggnadsfrågorna ligga i ett utskott.
Just det.
Är det någon skillnad att ha utskott eller nämnd?
Ja, det är det. En nämnd är i större utsträckning liksom självbestämmande över frågorna. Viktiga frågor av principiell betydelse när det är mycket pengar inblandat, de går i alla fall upp till fullmäktige och då ska de passera kommunstyrelsen som beredande organ. Vi hade ett exempel på det här äldreboendebeslutet då, tidigare då. Och det är ett viktigt beslut så det går ändå upp till fullmäktige då. Dessutom ser det skillnad på hur man kan bemanna de här politiskt. Är det ett utskott, då kan man bara ta bland dem som är förtroendevalda och har uppdrag i kommunstyrelsen. Så att sitter man i till exempel stadsbyggnadsutskottet, då måste man sitta i kommunstyrelsen också. Är det nämnd, då kan vi välja förtroendevalda mer fristående.
Aha, okej.
Okay. Så det är också en skillnad.
Mm-hmm. Jag förstår, ja. Och stadsbyggnadsutskottet, det låg direkt under kommunstyrelsen på
just
ett annat sätt.
Precis som hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet. Ja. Men de, två av de här utskotten i alla fall slår man i princip samman till en nämnd. Och gör det till ett fristående organ då. Sen vet vi inte så mycket mer detaljer om det här, utan det är upp till det nya styret att bestämma hur det här ska se ut.
Ja, precis. Och det som då bestämdes då, det var att uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och stadsledningsutskottet återkallas, står det då.
Ja, just det, kommunledningsutskottet i sista, precis. Ja. Man återkallar dem, det vill säga att man bereder den här punkten till fullmäktige. Så på nästa fullmäktige, som faktiskt är den 25 april då, ligger framför oss när vi gör det här programmet, då kommer man att återkalla då de här utskotten, så de kommer upphöra att existera, och likaså förtroendeuppdragen där.
Men sen väljs inte nya personer till de här nämnderna förrän på nästa kommunfullmäktige, som blir i maj då?
Ja, för att då är det andra saker i kommunallagen som styr det här, att om man då har en ny majoritet i fullmäktige, då har man då rätt att så att säga välja om nämnder, så att majoriteten i fullmäktige också återspeglas av nämnderna. Det här har att göra med hur man formerar de här valtekniska samverkans, ja, överenskommelserna då mellan partierna. Ja, det är komplicerat, precis. Men det blir liksom ett nyval. Det blir ungefär som det har varit, skulle ha varit ett val.
Ja, just det.
Det är bara det att de som sitter i fullmäktige sitter ju kvar, så att säga. Men sen är det då nämnderna, de får man, det är liksom, då kastar man upp alla bollar i luften och så får man välja nya nämnder.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, det var ju ett kort möte då. Eller det kanske inte var kort, vad vet jag. Men
jag vet faktiskt inte, jag var faktiskt inte själv med, nej, på det. För det kom väldigt kort varsel.
Men det var i alla fall bara två punkter.
Ja, det var bara två punkter, ja, precis.
Det som var den 17. Ja, Mats, då är väl vi klara för idag då?
Det vill jag.
Ja, tack så mycket. Mats Lindblom från Liberalerna. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och ni har alltså lyssnat till kommunstyrelsens ärendelista. Tack, tack.